السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الحمد لله في أوتربتون لكوننا إي بلوغ المرام بالحافظ ابن حجر الأسقلاني رحمه الله تعالى دبي طالر أوم فق في الأحكام بستمل سر إي وران ديركام. وكبي har kommit till Bab Salat al-Tatawwu', kapitlet om frivillig bön. Vi nämnde i förra lektionen att det finns lite olika synonymer på Tatawwu'. Man kan säga Tatawwu', man kan säga Nafila, vilket också är en synonym. Sunna, bön, är också en synonym som tyder på samma sak. Och vi nämnde också i förra lektionen vissa nyttor kring att be sunna. Kan ni nämna fem av dessa nyttor? Vad får man ut av att be sunna böner?
De täcker för ens brister på domedagen om man har brister på i sina obligatoriska böner.
Ahsant. De täcker upp och kompletterar ens brister i den obligatoriska bönen om man har brister i den på domedagen. Bra. Något annat? Ahsant. Ett medel och ett sätt till att bli från Allah Azza wa Jalls awliya, de som står alla nära och blir älskade av Allah Azza wa Jall, som det har nämnts i al-hadith al-Qudsi, där Allah Azza wa Jall nämner att det finns ingenting som är mer kär till honom än de obligatoriska gärningarna och som för en person närmare till Allah. Och sen fortsätter tjänaren att närma sig Allah med frivilliga gärningar tills det att Allah älskar honom. Namn. Tredje nyttan är att den som ber sunna går profetens väg alaihi salatu wassalam, vilket är den bästa av vägar.
Man kommer in genom en specifik dörr i Jannah.
Ahsant. Ja, och det kan vi säga generellt att man får den belöningen som finns i att be sunna. All den belöningen som kommer att nämnas och som har nämnts beträffande bönen. Och bland de belöningarna är att det finns en speciell dörr i Jannah för de som ber mycket sunna. Har vi någon annan som kan komma med nytta? Man kommer högre upp i nivåer i nästa liv. Vi nämnde också att bönen är, sunna bönen är som ett skydd, som en mur som skyddar din obligatoriska bön. Att den som är mån och värnar om sin sunna bön kommer också vara mån om sin obligatoriska bön. Så det var några nyttor som vi nämnde med sunna bönen. Och vi tänkte idag tala om det som kallas för ratiba. Och det är de sala som är relaterade till en av de fem obligatoriska bönerna. Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha. Och sunnan, innan vi börjar kan vi läsa det här väldigt vackra stycket från Ibn Uthaymin, där han säger i hans förklaring på Bulugh al-Maram. Han säger att människan i det här livet ska ta vara på sitt liv. Han ska ta vara på sitt liv genom att göra mycket frivilliga gärningar som Allah Azza wa Jal har uppmuntrat till. För att ens liv, det här är ens riktiga liv. Han säger, ditt riktiga liv är den tiden du spenderar i lydnad till Allah Azza wa Jal. Och all annan tid är kanske tid där du syndar. Och den tiden är emot dig. Eller tid där du gör saker som är mubah, som är tillåtna, som varken ger belöning eller straff. Och vad är det du har med dig i nästa liv? Det är den tiden som var för Allah Azza wa Jal. Så spendera din tid i lydnad till Allah genom att göra dina obligatoriska plikter och genom att göra de frivilliga gärningarna. Så han nämner väldigt vackert här att vi ska ta vara på vårt liv genom att göra mycket frivilliga gärningar. Och han säger också att frivillig sala är av olika kategorier. Han säger den första är as-sala tabi'atun lil mafrubat karawatib. De frivilliga gärningarna som är länkade till de obligatoriska bönerna som rawatib. yani de vi kommer att tala om idag. Två före fajr, bönen före dohor, efter maghrib och efter isha. Och så säger han att det finns sunnaböner som är rekommenderade baserat på en händelse eller omständighet eller plats. Som till exempel tahiyatul masjid, att man går in i moskén. Okej? Så vissa sunnaböner har med en viss händelse att göra. Salat al-istisqa, att det regnar, att man ber om regn till exempel. Det har att göra med en händelse. Så säger han att vissa sunnaböner är salat. Och vissa sunnaböner är länkade till en viss tid. Om den tiden försvinner, försvinner möjligheten att göra denna sunnabön. Som till exempel salat al-duha, som man ber på förmiddagen. Och den kommer vi inshallah tala om i slutet av detta kapitel. Yani, om du kommer på att du vill be duha efter klockan 12, så är det kört. Yani, då har du gått in. Då kan du inte längre be den. Och sen säger han att det finns också nawafil, frivilliga böner som är mutlaqa, som är generella. Yani, som inte har någon speciell anledning. Som att en person ställer sig nu för att be två raka. Bara så där, jag vill be två raka. Det är salam mutlaq. Det har inte någon speciell anledning. Den är inte relaterad till någon bön eller till någon speciell sunna, utan bara två frivilliga raka. Man säger också shejken att vissa av dessa nawafil, dessa frivilliga böner, är rekommenderade att göra i jama'a. Yani i samlingsbön. Som vilken bön? Vilken sunna bön är rekommenderad att be i jama'a? Regnbönen, ahsant. Fast vissa säger regnbönen är wajib. Fast yani, shejken nämner att den kan vara fard kifaya. Det räcker med att vissa ber den. Vad sa du? Tarawih, precis. Tarawih-bönen är rekommenderad att be i jama'a. Och så säger han att vissa av dem är inte rekommenderade att be i jama'a. Men de är tillåtna. Eller de är inte... Man måste inte be dem i jama'a, men det går att be dem i jama'a. Som till exempel qiyam al-layl. Då man ber på natten, så kan man välja att be med sin familj eller sin vän som kanske sovit över. Nej, det är tillåtet. Så hänger ni med att det finns olika former av sunna. Man kan också säga att vissa är mer rekommenderade än andra. Sunna muakkada. Som till exempel då dessa rawatib som vi kommer att tala om idag. Ja. Och då har vi då hadith 375, Ibn Umar. Där säger Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, jag memorerade från profeten a.s. 10 raka. 2 före dhuhr, 2 efter, 2 efter maghrib som han bad i hemmet, och 2 efter isha i hemmet, och 2 innan fajr. Muttafaqun alayh. Och i en annan riwaya, 2 raka efter jumma i hans hem. Och i Sahih Muslim, då fajr trätt in, så brukade han bara be 2 lätta raka. Och Aisha radiyallahu anha sa att profeten a.s. brukade inte lämna 4 raka före dhuhr och inte heller 2 innan fajr. Och hon radiyallahu anha sa att profeten a.s. brukade inte vara mån om någon frivillig bön mer än 2 raka innan fajr. Muttafaqun alayh. Och i Sahih Muslim, de 2 raka innan fajr är bättre än hela världen och vad som finns på den. Sahih Muslim. Ja. Dessa salat kallas då för rawatib. Och det är de som är starkt rekommenderade, som är länkade till en bön. Och de är, som det kommer nämnas i hadithen som följer här, 2 före fajr, 4 före dhuhr, 2 efter dhuhr, 2 efter maghrib och 2 efter isha. Och de ber man inte innan bönen har gått in. Det är en viktig fråga som dök upp bland systrarna. Yani tiden för bönen måste ha gått in. Så du kan inte be fyra före dohor innan tiden för dohor har gått in. Hänger ni med? Om dohor går in 12 kan du inte be fyra raka 5 i 12. Utan tiden för bönen måste ha gått in. I ett muslims land har man gjort adhan. Alltså, då kan du börja be dessa sunnah. Och sen efter bönen då. Vissa är före, vissa är efter bönen. Och som ni ser, de är alla relaterade till en obligatorisk bön. Fajr, 2 raka. Dohor, 6 raka. Maghrib, 2 raka efter. Isha, 2 raka efter. Så vi kommer nämna att det finns lite olika varianter. Och sen har vi också 4 raka före asr. Men där finns det lite olika åsikter. Vissa ulema har nämnt att de också är rawatib. Så då blir de genast flera. Allahu alam. Det nämns här i hadith Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma. Han sa, jag memorerade 10 raka från profeten alayhi salatu wassalam. Och Aisha sa att han bad 12. Så ena hadithen säger 10, andra säger 12. Vad är förklaringen på detta? Jo, varje sahabi berättar vad de har sett. Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma såg profeten alayhi salatu wassalam be dessa 10 raka, antingen i moskén eller hemma hos hans syster Hafsa, som var profetens fru alayhi salatu wassalam. Så han berättade vad han såg. Och Aisha radiyallahu anha berättade vad hon såg. Hon såg 12 raka. Okej. Okay. Och sen finns det också hadithen som kommer nämnas, att profeten alayhi salatu wassalam uppmanade till att be 4 före dohor och 4 efter dohor. Och därför nämner vissa ulema, som Sheikh Bazmul, han säger att dessa rawatib, när det kommer till dhuhr, går att be på 3 olika sätt. 3 olika sätt. 2 före, 2 efter. 4 före, 2 efter. 4 före, 4 efter. Okej? Okay? Så rawatib kan vara 10, 12 eller 14. Raka. Och alla sätt är tillåtna. Och imam, det nämns här i förklaringen på Bulugh al-Maram av Sheikh Bassam, rahimahullah. Han säger att profeten alaihissalam brukade göra al-ibadat kamila fi hal al-farag wa ragba wal iqbal. Han brukade yani dyrka Allah fullt ut, yani maximal, yani göra så mycket han kunde när han hade, vad kan man säga, ork och fritid och var ledig. Och när han var yani hade udhr, han var upptagen och hade ursäkter, så gjorde han mindre. Och han säger att det här, wallahu alam, är yani en fadl, en gåva från Allah azza wa jalla över tjänarna. Den här sunnan att man kan yani, vad kan man säga, rätta sig efter ens förhållande. Och det är jätteviktigt att islam tar hänsyn till våra förhållanden, våra tillstånd. Om du är sjuk, om du är frisk, om du är bosatt, om du är resande, om du är på arbetet, om du är upptagen och så vidare. Yani, när du har mycket att göra, du är sjuk eller liknande, då kanske du ber bara 10 raka sunnah om dagen. Men du är ledig på helgen, du har all fritid, då kanske du ber 14 raka sunnah på dagen. Hänger ni med? Så att, mashallah, man kan då anpassa sig. Haditherna nämner också att profeten alaihissalam brukade be vissa av dessa sunna i sitt hem. Det nämns Jum'a, Maghrib och Isha. Brukade han be hemma. Och en annan hadith nämner också, eller det är underförstått, att Fajr sunnan bad han också hemma. Okej? Okay? Och det här är det som är bäst. Har man möjligheten, man ber i moskén, vilket är bäst, och man kan be sunna hemma, så är det bättre. Okej, okay, det är bättre. För att profeten alaihissalam, han har sagt: "Ij'alu fi buyutikum min salatikum wa la tattakhiduha qubura." Att spar en del av era böner till hemmet och gör inte era hem till begravningsplatser. Bukhari Muslim. Yani håll era hem levande. Man ber inte på begravningsplatsen och gör då inte hemmet likadant, utan ber era hem, lys upp era hem med as-salat. Och det berättas också från Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu att profeten alaihissalam sa: "Sallu ayyuhan nasu fi buyutikum fa inna afdala as-salat salat al-mar fi baytihi illa al-maktuba." Människor, be i era hem, för den bästa bönen en person gör är den bönen som han ber i sitt hem, förutom den obligatoriska bönen. Den är alltid bäst att be i jama'a, att be i moskén. Men utöver det så är den bästa frivilliga bönen den man ber i sitt hem. Och han sa också: "Idha qada ahadukum as-salat fi masjidihi falyaj'al li baytihi nasiban min salatihi fa inna Allah ja'ilu fi baytihi min salatihi khayra." Att om ni har bett färdigt i moskén, så ska han också be, eller ska ni också be en del av era böner i era hem, för Allah kommer att göra mycket khair med den här bönen i ert hem. Mashallah. Och den här hadith finns också berättad av Imam Muslim. Och de lärde sig att, vad är nyttan med att be sunna hemma? 1. Du kan få mera khushu, inlevelse. 2. Det är närmare till al-ikhlas, uppriktighet. Du ber ingen CDB. Det är självklart bättre än att be bland folk. Men samtidigt, det är tillåtet att be sunna i moskén. Ibland kommer shaitan till folk, till exempel nu ni ber här i moskén, Aisha. Ni kan inte gå hem och be. Så då är ni mellan valet, ska jag be sunna i moskén, lokalen, eller ska jag strunta i att be sunna? Då kanske shaitan kommer och säger, du ska inte visa upp dig och hit och dit. Och då ber du inte alls. Det är fel. Så länge du har ikhlas, jävla be sunna. Bry dig inte om shaitan. Okej, man får också tänka på förhållanden. Ja, är du inte hemma, då kan du be i moskén. Det är helt okej. Men har man valet, du har bett Isha i moskén, du ska hem, då är det bättre att be sunna för Isha hemma. En annan viktig sak som också nämndes här är att Allah kommer att ge al-khair i våra hem. Och då säger här ulema, igen, Allah kommer ge rahma i våra hem. Allah kommer lysa upp våra hem. Malaikat och rahma kommer att komma. Shayatin kommer att fly från våra hem. Och inte bara det. De nämner också att den här sunna bönen som vi ber i vårt hem är också en form av uppfostran till våra barn. För barnen tar efter det vi gör. Ni vet, i islam, när man bor i ett muslims land, så ber mannen sina salat i moskén. Och ber han alla sunna också i moskén, så betyder det att barnen aldrig kommer se honom be hemma. Eller hur? Och pappan är en av förebilderna för barnen. Han säger mamma be, mashallah, men han behöver också se pappa be. Så därför är det bra, som den manliga förebilden i hemmet, att man ber sunna i sitt hem. Och sen finns det också nyttan med att det här är profeten sunna alaihissalatu wassalam, att be sunna bönerna i sitt hem. En annan faida som ulema också nämner, som Sheikh Bassam nämner, han säger att vad är nyttan med salat al-rawatib? De här, att man ber före fardbönerna. Och det är då före fajr och före dhuhr specifikt. Och sen är det efter maghrib och efter isha. Jo, för att det är som en inledning till bönen. En förberedelse för bönen. Inte man kan säga uppvärmning, men yani, man blir förberedd. Själsligt förberedd på att be. Tänk dig själv, du är upptagen, du jobbar, du gör någonting. Och sen direkt Allahu Akbar.
Uppladdning,
ja. Yani, du kommer vara tankspridd. Du kommer att tänka på det du nyss stod och gjorde. Hänger ni med? Men när du förbereder dig, du ber sunna först, 4 raka före dhuhr, khalas. Då kommer du lättare kunna gå in med inlevelse i bönen. Hänger ni med? Du blir mer själsligt förberedd på att be dina salat. Och sen hadith Aisha radiyallahu anha, när det kommer till de 2 raka före fajr, så sa hon i hadithen att det fanns då ingen sunna som profeten alaihissalam var mer mån om att be än de 2 raka före fajr. Den hadithen bevisar att han var mån om att be sina sunna. Inte bara att han var mån om att be 2 raka, utan han var mån om att be sunna. Men han var mest mån om att be 2 raka före fajr. Och i en annan hadith så sa hon: وَلَمْ يَكُنْ يَدْعَهُمَا أَبَدًا. Han lämnade dem aldrig. Och i en annan hadith: يَعْنِ لَا سَفَرًا وَلَا حَذَرًا. Vare sig han var bofast eller resande, så bad profeten alaihissalam alltid 2 raka före fajr. Och hadithen efter, där säger profeten alaihissalam, rakata al-fajr khayru min ad-dunya wa ma fiha. De är bättre än dunya, hela denna värld och allt som finns på den. Subhanallah. Och en annan riwaya sahih muslim, lahuma ahabbu ilayya min ad-dunya jami'an. Dessa två raka är mer älskade till mig än hela dunya. En fråga. Hur kommer det sig att två raka är bättre än hela dunya och alla rikedomar som finns på den? De lärda säger att dunya och alla dess rikedomar, även om du skulle äga dem, så kommer de att försvinna. Zail. Om du får allting i dunya idag, du kommer inte ta med dig imorgon till graven. Men dina två raka före fajr, de kommer du ta med dig in i graven. Eller hur? Belöningen av dem. Så vad man än har av dunya, så är det zail. Det är någonting som kommer att förgå, försvinna, förintas. Men det enda som finns kvar är al-amal och saliha, de goda gärningarna som vi tar med oss in i graven. Och som han Allah har en tankeställare. Två raka sunna före fajr är bättre än dunya och allt som finns på dunya. Det är sunnat al-fajr. Vad ska vi då säga om salat al-fajr? Och vi lärde oss innan att det finns inga gärningar som Allah älskar mer och som förtjänar närmare till Allah än de obligatoriska. Och sen fortsätter tjänaren att närma sig Allah med frivilliga gärningar. Så om två raka sunna är bättre än hela dunya och allt som finns på den, vad ska vi då säga om själva fajr som är bättre? Subhanallah. Och ändå finns det folk som struntar i fajr, försover sig för fajr medvetet och så vidare. Allah måste chasen. Hasara, vilken förlust. Vad är då belöningen för den som ber dessa 12 raka varje dag? Habiba radiyallahu anha, al-mu'minin, sa att jag hörde profeten alayhi salatu wassalam säga: man salla ithna tay asharata raka'atan fil yawm wal layla bunya lahu bihinna baytun fil jannah. Den som ber 12 raka varje dag och natt kommer att få ett hus byggt för sig i paradiset. Och i riwaya tatawu'an, yani frivilliga. Och i Tirmidhi tillägget 4 före dhuhr, 2 efter dhuhr, 2 efter maghrib och 2 efter isha och 2 innan fajr. Ja. Här mashallah nämns den här enorma belöningen. Att den som ber dessa 12 raka varje dygn får ett slott byggt för sig i paradiset. Banallahu lahu baytan fil jannah. Mashallah. Och en generell qaida, när det nämns i en hadith att den som gör någonting, han får ett träd i paradiset, han får ett slott i paradiset, så betyder det att han får gå in i jannah. Det betyder att han får jannah. Yani det är en orsak till att gå in i jannah och skyddas från helvetet. För det är inte ma'kul logiskt att en person ska belönas med ett slott i paradiset och inte få gå in i paradiset. Eller hur? Utan det är underförstått att du får gå in i Jannah och du får det här slottet. Och när vi säger slott i Jannah, det är inga små stenslott som kungarna har här. Utan det är riktigt stora slott. Tusentals meter stora, höga, breda. Med tusentals dörrar byggda av guld och silver. Och mashallah, där det finns allt man kan föreställa sig. Subhanallah. Och saker man inte kan föreställa sig. Det finns en väldigt vacker färg i det här, den här hadithen i Sahih Muslim, då han berättar den här hadithen, Imam Muslim, från hans sheikh som heter Nu'man ibn Salim från Amr ibn Aus, som säger att Ambasa ibn Abi Sufyan sa då han låg på dödsbädden, yani han berättade till Amr ibn Aus, som då är en person som har berättat den här hadith. Han säger att Ambasa ibn Abi Sufyan berättade för mig på dödsbädden en hadith som gjorde mig väldigt glad. Han sa: jag hörde Habiba radiyallahu anha säga, och så nämnde han hadithen. Han berättade den här hadithen som han hört från profetens fru alaihissalam, berättar han på dödsbädden. Och mannen som hörde den blev jätteglad av den här hadithen. Och när den här mannen, Ambasa, berättar denna hadith, så sa han: jag hörde om Habiba säga denna hadith. Och så sa han i slutet: qalat om Habiba, ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Från den dagen jag hörde denna hadith från profeten alaihi wasallam, så lämnade jag aldrig dessa 12 raka. Yani jag bad dem livet ut. Och då så sa Ambasa: fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Habiba. Han som hörde det om Habiba, han sa: efter att jag hörde hadithen lämnade jag aldrig dessa 12 raka. Och då så sa Amr ibn Aus: ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Ambasa. Jag lämnade inte dessa 12 raka efter det att jag hörde dem från den här mannen. Och qala Nu'man ibn Salim: ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Amr ibn Aus. Jag lämnade dem inte efter det att jag hörde dem från Amr. Yani alla 4 personer i kedjan, från profeten a.s. till hans fru och de här 3, yani praktiserade denna sunnah. Och det här är det som kallas i mustala hadith för tasalsul. Yani att alla i berättarkedjan repeterar en och samma sak, eller gör en och samma sak. Okej? Okay? Så kolla här att mashallah, dessa muhaddithin och dessa ulema inte bara memorerade massa kunskap och lärde sig massa kunskap i teorin, utan också de satte den i praktiken. De lär sig en hadith och de håller fast vid den dag in och dag ut tills den dagen de dör, mashallah. Rahimahumullah. Subhanallah. Och det är så man ska vara. Man ska, när man lär sig någonting, man ska försöka implementera det. Inte bara al-hakum och takathur, samla på sig. För kunskapen är antingen ett bevis för dig eller emot dig på domedagen. Och därför brukade Imam Ahmed säga att om du lär dig en hadith, praktisera den även om det är en gång. Och då talar han om frivilliga saker. Om det är någonting wajib, då måste man ju alltid göra det liksom. Men om det är någonting sunna, frivillig sunna, praktisera den även en gång. Takun min ahliha. Då kommer du vara från dess folk. Gärna den som praktiserat den här sunnan. Hänger ni med? Sunnan är många. Vi kanske inte kan göra alla saker varenda dag livet ut. Men du hör om en vicker, du hör om en dua. Alltså, jag ska säga en gång i alla fall. Då kommer det vara skrivet att jag är en person som praktiserat den här sunnan. Och då blir det väldigt många saker som du kommer praktisera i ditt liv. Men att vi bara lär oss 5-11 saker och sen praktiserar 10%. Yani, vad kommer du gynna oss? Eller hur? Så det är väldigt viktigt att man implementerar den kunskapen som man lär sig. Ja. Det berättas också i nästa hadith, som är sista hadithen: man hafadha ala arba qabla dhuhr wa arba ba'daha harramahu Allahu ala an-nar. Att den som ber 4 raka före dhuhr och 4 efter kommer Allah att göra förbjuden från att gå in i elden. Yani Allah azza wa jall kommer att skydda den här personen från att gå in i helvetet. Ja. Här nämns då 4 före och 4 efter. Kommer ni ihåg första hadithen? Det var 2 före, 2 efter. Andra hadithen, 4 före, 2 efter. Denna hadith, 4 före och 4 efter. Men då kommer vi till en fråga här. Och det är: dessa 4 före dhuhr och efter dhuhr, och även hadithen efter 4 före asr, bes de 2 enheter åt gången, 2-2, eller bes de 4 på en gång? Har ni någon gång grubblat över denna fråga? Man kan både och. Har vi en åsikt här?
Nattböner och dagliga frivilliga böner ska bes 2-2.
Okej.
Men den ligger nog efter obligatoriska böner som dör, som man ska be 2-2.
Mm. Ja. Det finns lite olika åsikter. Allah alam. Det är en väldigt bra bok den här. Burjat och tatawar fi salat tatawar. Burjat och mutatawar fi salat tatawar. Av Sheikh Bazmul. Han talar om frivilliga böner. Han nämner att dhahir, Allah alam, det man förstår av hadithen är att den här sunnan bes ihopsittande. Den är 4 på en gång med 2 tashahud. Och han säger här: qala Abu Isa al-Tirmidhi, والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. Att det här är den förståelsen som de flesta av profetens sahaba radiyallahu anhum har agerat på. وَمَنْ بَعْدَهُمْ يَخْتَرُونَ أَنْ يُصَلِّ رَجُلْ قَبْلَ دُهُرْ أَرْبَعْ رَكَعَاتْ. De är på åsikten att man ber fyra före duhur. Och huwa qawlu Sufyan al-Thawri, åsikten av Sufyan och Ibn Mubarak, Ishaq och Ahl al-Kufa. يعني أهل الكوفة. وقال بعض أهل العلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وصنمنا عن وصيكتنا في علماء وصيكتنا ألا سنة في داغن في نتن هي تفو وتفو إنهيتر يعني تفو ما أتمنى أن أصلت هذا. يرون الفصل بين كل ركعتين دم أنصير أن سكا أصلت ملان بين تفو ركع وده هي وصيكتنا بالشافعي وأحمد والله. في الأول فالدي فينس som även Ibn Bas rahimahullah nämner att fil amr sa'a. Sheikh Ibn Bas säger ber 2-2, men han säger att om du ber 4 det är lugnt. Den åsikten finns hos Salaf, det är ingen udda åsikt. Och även vissa av dessa hadither tyder på det. Den nämnde 4. Och vissa hadither 4 utan taslim emellan. Och så vidare. Men det finns diskussioner kring om de är autentiska eller inte. Men Allah alam, yani, verkar vara, yani, som vi sa, tillåtet. Att be 4 på en gång eller att be 2-2. Wallah alam. Vi har lite masail här, lite frågor. Första frågan här, det är dessa rawatib som vi sa är sunna att slå vakt på, att vara noggrann med, att göra hela tiden. Förutom om man är resande. Ibn Qayyim rahimahullah, han säger att från profetens hadji alayhi salam då han var resande var att han bad bara al-fard wa lam yuhfad anhu annahu salla sunnah salat qablaha. Och det är inte yani nedskrivet, rapporterat att han bad den här sunnan som man ber, alltså innan de obligatoriska bönerna, wa la ba'daha, och inte heller efter. Illa ma kana min al-witr wa sunnat al-fajr. Förutom al-witr och 2 raka före fajr. Fa innahu lam yakun liyad'ahuma hadaran wa la safara. För han lämnade dem aldrig, vare sig han var bofast eller resande. Så profeten alayhi salam brukade inte be sunna då han var musafir. Yani sunnat rawatib, dessa 12 raka brukade han inte be då han var musafir. Men de sunna han alltid bad och aldrig lämnade, det var 2 raka före fajr och salat al-witr, yani qiyam al-layl och al-witr. De bad han vare sig han var bofast eller resande. Och så nämns här också nafl al-mutlaq, yani den generella sunna bön, kan man be den när man är resande? Ja, Imam Ahmed frågade, så han sa att det är tillåtet. Och även Ibn Taymiyyah och vissa andra ulema nämner också att det är bra, det är rekommenderat att be yani salat mutlaq. Som till exempel salat al-duha kan man be när man är resande, som profeten gjorde alayhi salatu wassalam. Och vissa hadith nämner att han bad sittandes på sitt ridhjul, alltså sunna böner och så vidare. Det heter masjid, självklart. Så han nämner också här Sheikh Bassam att han brukade alayhi salatu wassalam när han var resande be al-witr, be qiyam al-layl, be salat al-duha, be salat al-istikhara, salat al-nafl al-mutlaq, till och med ridandes på sitt djur. Utan den bön som han då inte bad, det var rawatib. För att då underlätta. Och Abdullah bin Umar sa لو كنت مسبحا لأتممت. Yani, man frågade honom, skulle du inte be ratib, bönen? Då så sa han, om jag bad den, då skulle jag lika bra be full bön. Alltså, vuhur och asr och isha. Varför förkortar jag bönen? Det är för att underlätta. Och när jag ber alla dessa sunna, underlättar jag inte. Så om jag ska be denna sunna, då kan jag lika bra be full bön. Häng med. Så från sunna, när man är resande, är att inte be sunna. Yani dessa sunna, rawatib. En annan faida som här Ibn Taymiyyah nämner, och det är en viktig fråga: vad händer om du missar ar-rawatib? Om du missar dem? Nej, det var fel sida. Ibn Uthaymin rahimahullah säger att den som missar dessa rawatib fa'innaka taqdiha, då kan du ta igen dem. För att profeten a.s. då han missade ratiba efter dhuhr, så tog han igen den efter asr. Och han säger samma sak med sunnat al-fajr. Om du går in i moskén och folk ber, så ber du fajr med dem. Och du kan be din sunna efter salat al-fajr. Och om du vill så kan du skjuta upp dem och be dem efter det att solen har gått upp. Okej? Och han säger också att även om en person missat dessa rawatib, som att man till exempel glömt bort dem eller man försovit sig från salat al-fajr, så kan man be dem när man vaknar. Och den här kända berättelsen då profeten a.s. försov sig då han var resande till fajr. Och när de vaknade så bad han sunnat al-fajr, alltså solen var uppe. Han bad sunnat al-fajr och sen bad han fajr. Så det här tyder på att om man missat, man glömt bort eller missat dessa rawatib, man är mån om att be dem, så kan man ta igen dem. Yani sunnat al-fajr, och vi kommer att prata mer om den senare inshallah ta'ala, kommande lektioner. Kan man be antingen direkt efter fajr, eller man kan vänta tills solen har gått upp. Och ni minns kanske när vi talade om de tider där man inte får be. Kommer ni ihåg de tiderna? Vi sa efter fajr och strax efter shuruq. Man ska vänta qaid ur-rumh, yani typ 10 minuter, en kvart. Och strax innan dhuhr och strax innan maghrib. De här tiderna är det ogillat att be. Men de lärda som vi nämnde, det finns då många lärare som säger att man får be dawat al-asbab, de sunnan som har en sebab, som har en orsak. Som till exempel sunnat al-fajr, en orsak. Eller du går in i moskén efter fajr. Går in i moskén efter asr. Det är jättevanligt, du ska gå på en dars. Då har vi hadithen som säger du får inte sätta dig tills du har bett. Och vi har hadithen som säger du får inte be. Så vad gör du? Det är ta'arud. Du får inte sitta om du inte ber, och du får inte be. Så vilken hadith har företräde? Då säger ulema, yani du får inte be salat mutlaq. Den är generell sunna utan orsak. Men du får be den sunna som har en sebab, som har en orsak. Hänger med? Och därför en gång så var det en sahabi som ställde sig upp efter fajr och bad två raka sunna. Så profeten alaihissalam frågade honom vad han gör. Och han sa att han bad sunna, och då sa det okej. Okay. Och han nämnde även, vi nämnde den hadithen, de männen som kom sent till bönen. Eller de satt längst bak när han bad fajr. Kommer ni ihåg den hadithen? De satt längst bak när han bad fajr. Så sa han, vad är det med er? Är ni inte muslimer? Och då sa han, jo. Men vi bad i vårat tält. Vi har redan bett fajr. Och då så sa han, gör inte det. Men om ni gjort det så ska ni be tillsammans med imamen. Och det kommer att bli sunna för er. Så de har redan bett sunna. De har redan bett fajr. Men han sa ändå, om ni kommer till en jama'a så ska ni ändå be med dem. Och det är den tiden man inte ska be egentligen. För de har redan bett efter fajr. Så de här haditherna och andra hadither tyder på att om man har en sebab så ska man be den. Okej? Okay? Så man kan då ta igen dessa rawatib om man har missat dem. Så var det en till mas'ala som vi glömde bort. Det nämndes i hadithen att profeten a.s. bad två raka efter jumma i sitt hem. Eller hur? Jumma ersätter dhuhr. På fredagar ber vi inte dhuhr, vi ber jumma. Förutom om man missat jumma, då ber man dhuhr, eller man är sjuk, eller kvinnan ber dhuhr och så vidare. Men annars är det då jumma som ersätter dhuhr. Och då kommer frågan, hur ber man rawatib på fredagar? Och vad som har nämnts på fredagar är lite annorlunda. Det har nämnts till exempel, och det kanske kommer att komma senare i boken, att när man kommer till fredagsbönen, så ber man sunna, eller man kan be sunna tills imamen kommer. Det är inte begränsat till 2 eller 4 raka. Du kan komma klockan 9 på morgonen till fredagsbönen. Och du kan be 40 raka. Du kan be 60 raka om du vill. Inget problem. 10, hur många du vill. 2 raka, avsluta. 2 raka, avsluta. 2 raka, avsluta. Tills imamen säger assalamu alaikum. Då sitter man och lyssnar. Okej? Okay. Efter Jumma, här nämndes två raka hemma. En annan hadith nämner fyra raka. Så man har det här valet. Om man vill be sunna, man kan be två eller fyra. Båda är autentiska. Ber de i moskén eller ber de hemma. Okej? Okay. Så det är vad beträffar fredagsbönen. Och vi avrundar där för idag och fortsätter inshallah ta'ala nästa vecka. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.